Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det var en dag på jobbet som alla andra i tygbutiken Stuvkällaren i centrala Göteborg. Kunderna avlöste varandra. Och Marie som arbetade själv den dagen hade mycket att göra. Men när det närmade sig stängning så var det en märklig kvinna som hängde kvar i butiken. Och Marie skulle aldrig få stänga butiken och räkna kassan som vanligt den kvällen. Istället skulle en kvinna avsluta hennes liv brutalt och skoningslöst för 7000 kronor i dagskassan. Du lyssnar på Olösta fall om mordet på Marie Johansson i Stuvkällaren. Mitt namn är Nathalie Seov.
Och mitt namn är Sofie Nublin.
Marie föddes den 2 april 1969 i Göteborg. Och hon var Kristina och Leifs allra första barn. Mamman Kristina var bara 22 år när Marie föddes. Och både hon och hennes man var varvsarbetare och den lilla familjen bodde inledningsvis i en lägenhet på Hisingen. Marie skulle senare få två syskon, en lilla syster och en lillebror. Och familjen som nu växt och blivit större flyttade från lägenheten på Hisingen till ett kedjehus i Angered där Marie och hennes syskon växte upp. Det var där Marie gick i skolan och hade en trygg och fin uppväxt. Fylld av härliga barndomsminnen med sina syskon. Hon trivdes i Angered men älskade också att besöka sin mormor på landet. Av sin familj beskrivs Marie som omtänksam, men hon var också äventyrlig. Hon tog dykcertifikat och tyckte verkligen om att dyka. Ett av hennes härligaste minnen var en dykresa som hon gjorde till Egypten. Och hon såg fram emot att göra många fler resor och utveckla sitt dykintresse. Förutom att dyka så älskade Marie att sy. Och intresset för sömnad växte fram hos henne tidigt och naturligt. Hon tyckte om att hålla på med hantverk och att få vara kreativ. Och det fanns i hennes gener, för flera i släkten hade också hållit på med sömnad. Och hennes älskade mormor hade arbetat som sömmerska. Marie sydde allt från babykläder till sitt kommande syskonbarn till sina egna kläder. Marie tyckte också om att pyssla och göra det hemtrevligt där hemma när hon flyttade in till sin alldeles egna lägenhet på Hisingen. Marie, som brydde sig mycket om alla i hennes omgivning, kunde också uppfattas som försiktig. Hon utstrålade ett lugn, var ofta på gott humör och så hade hon nära till skratt. Det var en tjej med mycket humor. Så här beskrev Maries mamma henne i en intervju i Allas 2019. Hon var omtänksam och omhändertagande. Alltid så vänlig. Kanske kunde hon uppfattas som försiktig och tillbakadragen, men det stämmer inte riktigt. Hon kunde ta för sig och säga ifrån också. Om dagarna jobbade Marie i tygbutiken Stuvkällaren på Kyrkogatan i centrala Göteborg. Där tog hon hand om kunderna som behövde råd inför olika syprojekt. Hon klippte tygstuvar och stod i kassan. Hon tyckte om att få jobba med sitt intresse, men drömde om att öppna en egen syateljé och sy olika kreationer på uppdrag. Men det skulle förbli en dröm som aldrig fick slå in.
Det var torsdagen den 13 oktober 2005. Klockan närmade sig 18.00 och det var snart dags att stänga tygaffären Stuvkällaren. 36-åriga Marie arbetade ensam i butiken. Det var fint väder ute och det hade varit många kunder i rörelse i butiken den dagen. Marie hade fått besök av sin mamma som kom förbi butiken för att berätta att hon nu hade bokat biljetter och hotell inför en weekendresa till Stockholm som de hade planerat inför höstlovet. Efter att mamman hade lämnat butiken och det närmade sig stängningsdags så var det en kvinna som höll sig kvar inne i butikslokalen. Hon uppträdde lite misstänksamt och gick fram och tillbaka bland borden och tygrullarna. Det var flera av de sista kunderna som besökte tygbutiken innan stängning den dagen som lade märke till den konstiga kvinnan som inte verkade vara intresserad av att köpa någonting utan mest bara gick runt bland tygerna. Enligt vittnesmålen så kunde man konstatera att kvinnan ska ha befunnit sig i butiken i drygt en timme. När klockan närmade sig 18.00 så städade Marie klart, la tygrullar på plats och förberedde inför stängning. Kassan behövde räknas och alla kunder behövde avsluta sina inköp och lämna butiken. Efter stängning hade Marie som rutin att ringa sin chef när hon var färdig med att räkna kassan. Men det kom inget samtal från Marie den kvällen. Ägaren till butiken tyckte att det var lite märkligt att hon inte hörde av sig. De brukade alltid höras efter stängning för en avstämning. Marie brukade berätta hur det hade gått under dagen, så det var lite konstigt, men inte mer än så. Ägaren försökte inte ringa eller kontakta Marie den kvällen utan lät det vara. Hon skulle säkert ringa på morgonen innan öppning. Marie skulle nämligen enligt schemat arbeta ensam även nästa dag på fredagen. Men när fredagen kom och butiksägaren fortfarande inte hade hört någonting från Marie så försökte han att kontakta henne. Han ringde och ringde, men Marie svarade inte. Varken på sin mobil eller på telefonen i tygaffären. Det var då han blev riktigt orolig och bestämde sig för att åka till butiken och kolla läget. Han satte sig i bilen och körde in till Göteborg. När han kom fram till Stuvkällaren så reagerade han direkt på att någonting kändes fel. Det var någonting som inte stod rätt till. Belysningen var fel. Det lyste i butiken på ett sätt som det inte skulle göra i dagsljus. När han kom närmare butiksentrén hörde han att radion stod på. Och oron växte om möjligt ännu mer i bröstet. Redan innan han gick in så bestämde han sig för att ringa polisen. Han var övertygad om att någonting hade hänt. Det beslutet skulle visa sig bli mycket viktigt för den kommande utredningen. Tack vare att ingen hade varit i butiken så fick polisen komma till en orörd brottsplats. Inte ens butiksägaren hade varit i lokalen när polisen gick in. Det hade gått 18 timmar sedan stängning dagen före när polisen till slut tog sig in i butiken och gjorde den horribla upptäckten. Längst där inne i butikens bakrum, i en pöl av sitt eget blod, hittade man Maries sargade kropp. Kroppen hade utsatts för övervåld, skapat av ett vasst vapen, förmodligen en kniv. Butiken spärrades omedelbart av och kriminaltekniker kallades till platsen De hade nu en unik möjlighet att säkra spår efter en mördare med en helt orörd brottsplats. På den blodiga brottsplatsen skulle man komma att finna blodstänk som inte kom från Marie. Blodspåret avslöjade att mördaren måste ha skadat sig själv när attacken mot Marie ägde rum. Och på så sätt kunde man säkra DNA från Maries mördare. Med hjälp av den tekniska bevisningen kunde man göra en rekonstruktion av händelseförloppet och hur attacken måste ha gått till. Polisen följde upp och kontaktade de kunder som hade besökt butiken under morddagen och fick på så sätt in ett ganska tydligt signalement på den märkliga kvinna som hade hängt kvar i butiken innan stängning. Enligt vittnen ska hon ha varit klädd i en vit t-shirt, rosa byxor, svart jacka och gröna vantar. Hon ska ha haft långt, mörkt hår, varit ganska kort, inte över 160 cm. Det fanns en övervakningskamera på gatan utanför butiken och signalementet från vittnesmålen stämde överens med en kvinna som på en suddig bild syntes gå på gatan utanför butiken vid tiden för mordet. Men bilden var suddig och otydlig och svår att utläsa. Polisen är övertygad om att kvinnan måste ha blivit nerblodad under attacken. De tror att hon därför ska ha klippt ut ett stycke ljus tyg från en tygrulle som fanns inne i butiken och att hon sedan ska ha fäst tygstycket på framsidan av sina rosa byxor för att försöka dölja att de var nerblodade. Hennes utseende måste ha stuckit ut när hon med det ljusa tyget framför byxorna rusade iväg från platsen. Med sig hade hon ett byte, nämligen dagskassan som bestod av 7000 kronor i kontanter.
Tiden efter mordet var obeskrivligt tuff för Maries familj och mamma Kristina förklarade hur livet blev mörkt utan Marie. I intervjun med Allas 2019. Allt som man tagit för givet slås sönder. Det är en kamp för att komma vidare. Fortfarande finns Marie i mina tankar varje dag. Vad skulle hon tänkt? Vad skulle hon gjort? Om än det ena, än det andra, i stort och smått. Hennes band till Marie var starkt. Och hennes intuition berättade för henne att något var fel den kvällen när mordet ägde rum. I intervjun med Allas berättade Kristina att hon jobbade sent den kvällen och befann sig fortfarande på jobbet vid 18-tiden när hon kände sig märklig i både kropp och huvud. Hon beskrev det som att hon försvann bort för en stund och att allt bara blev som ett avlägset sål runt omkring henne. Det var först dagen efter som hon fick en förklaring på hennes obehagskänslor. När polisen kom till hennes jobb och ville prata med henne. Det var då hon fick det fruktansvärda beskedet om vad som hade hänt Marie kvällen före. I intervjun berättade hon om oron som hon känt för att Marie skulle ha legat länge och lidit på golvet i tygbutiken. Hade det tagit lång tid? Hade hon legat där och förblött alldeles ensam och rädd? Men så delgav familjen händelseförloppet. Och polisen berättade att hon hade dött på bara några sekunder när hennes halspulsåder skurits av. Och trots att det gick så fort så ska mördaren ändå ha fortsatt att hugga. När polisen kom till mordplatsen så var ju butiksägaren utanför och kunde identifiera Marie på plats. Det skulle därför dröja flera veckor innan familjen till slut fick se Marie och säga farväl i ett minnesrum på sjukhuset. Kristina förklarade för Allas att hon kände att familjen hamnat mellan stolarna och fick vänta alldeles för länge innan de fick se Marie och ta farväl. Även om hon tyckte att hon annars fått bra stöd och en bra kontakt med polisen. Idag ligger en frisörsalong i styrkällarens gamla lokaler på Kyrkogatan. Men mordet på Marie Johansson är inte bortglömt. Fortfarande pratas det om det hemska som ägde rum där den där ödesdigra höstkvällen. Och frustrationen är påtaglig. Man är frustrerad av att polisen har haft så många spår i form av teknisk bevisning och DNA. och att så många tips har kommit in och fortfarande har det inte lett någon vart. Mordet på Marie är idag en av de mest omfattande mordutredningarna i Göteborg. Hundratals personer har topsats i jakten på hennes mördare. Polisen har kartlagt hela Maries liv i hopp om att hitta någon som hyste agg mot henne. Någon med ett motiv, men de har inte kommit närmare en lösning. De har aldrig haft en misstänkt person i fallet. Alla har bara haft fina saker att säga om Marie, och hon verkar inte haft några fiender eller ens några ovänner. Även om utredningen har pågått i 14 år så ger polisen inte upp. Så sent som år 2018 så gick de ut med nya fantombilder framtagna med hjälp av mördarens DNA. Utifrån DNA-spåret kunde man genom ny teknik generera dessa fantombilder. Man är säker på att mördaren är kvinna, vilket också stämmer överens med vittnesmålen från kunderna om den märkliga kvinnan som dröjde sig kvar i butiken den kvällen. Det är första gången polisen i Sverige använder sig av den nya tekniken som kan skapa fantombilder utifrån en misstänkt mördares DNA. Två fantombilder släpptes. En på hur kvinnan skulle kunna ha sett ut vid dådet och en på hur hon skulle kunna se ut 2018 efter att ha blivit ungefär 13 år äldre. Fantombilderna togs fram med hjälp av det amerikanska företaget Parabon Snapshot som med hjälp av DNA-spåret som hittades på mordplatsen kunde få fram en så kallad genetisk profil på kvinnan. Den genetiska profilen kunde avslöja kvinnans genetiska bakgrund. Hon ska ha rötter i Sverige, sydöstra Europa eller Balkan, enligt utredaren Peter Thylén när han intervjuades i Expressen. Hon ska ha mörkt hår och hon ska med ganska stor sannolikhet ha brunmelerade ögon. DNA har visat att hon har väldigt mörkt hår, nästan svart. Frisyren som kvinnan har på bilderna är så som vittnen har beskrivit att hon hade håret, sa Thylén till Expressen 2018. Att arbeta med så här avancerad teknik är inte billigt. Och Thylén kunde avslöja för Expressen att det hade kostat $4,000, cirka 36 000 svenska kronor, för att få fram fantombilderna med hjälp av det amerikanska företaget. Och även om det är mycket pengar är det inte dyrt enligt Thylén om man jämför med andra kostnader som lätt hopar sig när man håller i en förundersökning om mord. Men det var inte första gången som polisen släppte en fantombild. 3 år efter mordet släpptes en klassisk blyertsteckning baserad på vittnesmålen. Men polisen anser inte att den är så bra och tror mer på de nya bilderna framtagna genom analys av mördarens DNA. Dock vill polisen klargöra i intervjun med Expressen att de nya bilderna är framtagna av just DNA och inte baserade på vittnesuppgifter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju faktiskt väldigt intressant det här med att man med hjälp av ny teknik kan få fram fantombilder när man har DNA av en potentiell gärningsperson som man har i det här fallet. Och Maries fall var faktiskt det första i Sverige där man har använt den här tekniken.
Mm.
Och för er som har följt vår podcast en tid så vet ni att det finns ett annat fall där man har använt det, fast det är ett våldtäktsfall, serievåldtäktsmannen i Malmö. Ett fall som vi berättar faktiskt om i avsnitt 13 av Olösta fall, om ni inte har lyssnat på det. Och där gjorde man på samma sätt, att man hade hans DNA och genererade en fantombild utifrån den.
Mm, och vi hade ganska mycket intressanta diskussioner i det avsnittet, så ni går jättegärna in och lyssnar på det. Det ligger under säsong 2.
Jag var ganska nyfiken på att ta reda på om det har gjorts någon form av tester på det här. Alltså hur korrekta är de här fantombilderna egentligen, och när man utgår bara från en persons DNA. Och hittade faktiskt en artikel i New York Times om det här ämnet som skrevs 2015. Och i artikeln så pratar man om att det finns en hel del skeptiker till den här metoden. Kritiker menar på att man inte kan lita på tekniken när det handlar om att få fram ansiktsdrag, till exempel, genom DNA. Och att tekniken också kan bidra till rasprofilering, vilket är problematiskt eftersom man utgår från ansiktsdrag som är vanliga från de länderna som personen härstammar från.
Mm, så det blir ganska så... Man gör en väldigt mainstream bild av till exempel europeer. Eller,
ja. Det blir en generalisering liksom för att få fram de här bilderna. Och enligt många så behöver det här ifrågasättas eftersom man riskerar att polisen faktiskt jobbar med rasprofilering som metod när man använder sig av den här tekniken. Och det är ju väldigt känsligt.
Mm.
Men i artikeln så gör man då ett test där man tar DNA från två anställda på New York Times som går med på det här frivilligt. Att delta i det här testet. Och utifrån deras genetiska profiler så gjorde man då fantombilder av dem. Och sen skickade man runt de här bilderna till kollegor på tidningen. Och det var en kvinna och en man man gjorde det på. Och så försökte man fråga kollegorna om de kände igen personerna utifrån bilderna.
Okej, så att det var alltså hemligt vilka två som hade ställt upp. Ingen visste om vilka det var.
Precis. Och så skulle man se hur många som kunde identifiera de här två personerna enbart utifrån de här DNA-genererade bilderna.
Wow, ja.
Och det var ett dussintal personer som svarade att de inte kunde gissa på någon alls utifrån bilderna, för att de tyckte att bilderna var för generiska. Mm. De skulle kunna vara vem som helst egentligen. De inte riktigt liknade någon speciell. Och utifrån de 50-tal som svarade på den här mejltråden så var det faktiskt ingen som gissade rätt på mannen.
Det är intressant, ja.
Och faktum var att det var flera stycken som gissade på en helt annan kollega.
Mm. Det är ju verkligen ett problem. Hade det här varit ett riktigt fall, då hade man ju kanske på grund av den här bilden pekat ut en helt oskyldig person istället för den som DNA kommer ifrån.
Ja, precis. För att man tror att det är anledningen till att den här andra kollegan pekades ut var för att mannen så mycket yngre ut på bilden än vad han var i verkligheten, den som DNA kom ifrån. Så när man justerade bilden så att det blev rätt ålder så blev det lite mer likt den riktiga mannen. Men de hade ju fått information innan att personen kunde varit yngre eller äldre och att den kunde haft en annan kroppsform än personerna på bilden. Men det ändå så tyckte de många att det var mer likt den andra kollegan.
Där skulle man nästan gjort någon form av fotoserie som man kunde scrolla mellan åldrarna för att kunna jämföra med sina kollegor.
Ja, men precis. Och det har man faktiskt gjort, alltså i alla fall i fallet här om Marie, när man försöker få fast hennes mördare, så har man gjort i alla fall två olika bilder. En bild på hur hon kan ha sett ut vid mordet och en bild där det då har gått 13 år, där hon ser lite äldre ut. Just för det att hon ser inte ut som hon gjorde då längre.
Nej, såklart. Men det är ju knepigt att man inte kan få fram ålder via DNA. För man kan ju verkligen vara helt ute och cykla.
Precis. Och när det gällde den DNA-genererade bilden på kvinnan, så var det faktiskt lite fler som gissade rätt. Eller det var faktiskt några som gissade rätt. Det var hela 10 personer som pekade ut rätt kvinna. Men i det fallet så var kvinnan halvt asiatisk och halvt från Europa. Norra Europa. Vilket kan ha gjort att hon var lite lättare att identifiera. För då kan man ju utesluta en hel del kollegor. Om man ser att det är en person med asiatiska drag på bilden.
Och det är ju problematiskt åt andra hållet istället, för att då verkligen generaliserar man ju både ett utseende och att man pekar ut någon baserat på ras. Precis det problemet som det här rör sig om.
Precis, så att det finns ju en hel del problem med den här metoden, men jag förstår den att man använder den för att man, det har ju kommit in en hel del tips efter att man släppte de här fantombilderna, så att man kommer ju vidare på något sätt att man har nya personer att topsa, men det är ju problematiskt ändå, och det är viktigt att lyfta fram just den problematiken.
Ja, ja verkligen.
Men, och sen en annan sak som man också bör tillägga till det här testet är att det gjordes ju för typ 5 år sedan, 2015, så att det, tekniken har säkert gått fram, för jag tycker att de bilderna som de fick fram var ganska så väldigt datagjorda ut. Och bilderna på personen i det här fallet, fantombilderna som finns i det här fallet på kvinnan, ser lite bättre ut tycker jag, lite mer detaljrika. Vilket också såklart, tekniken går ju framåt och de kan säkert göra mer idag än vad de kunde göra då.
Mm. Och sen ska man ha åtanke också när man ser de här bilderna. Att vi har ju egentligen ingen aning om vad man har på frisyr. Är det en manlig mördare, som vi har ingen aning om han har skägg eller inte, och det gör jättemycket för ett utseende. Så det är många faktorer som plockas bort samtidigt som man kanske förstärker vissa genetiska drag som inte alls behöver synas så tydligt i verkligheten.
Ja, jag tänker också i fall när det handlar om personer som har härkomst från olika länder. Så bara för att kanske vissa drag är mer dominerande i vissa delar av världen, eller att till exempel med den här halvasiatiska tjejen. Det är inte säkert att hon ser så asiatisk ut som hennes DNA antyder.
Nej, men precis.
För att hon är blandad och det är väldigt svårt att säga. Så det handlar ju om att generalisera väldigt mycket när man gör de här fantombilderna.
Och sen är det inte säkert att... Jag tänker att du sa att det kommer in mycket tips, det förstår jag också. Men blir det så då att man... Vi säger att du tar den här halvasiatiska kvinnan. Ja, jag känner en person som är halvasiat. Kan det vara hon? Och det är det här som blir problemet. Ja, nej. Jag förstår att man greppar liksom efter varje halmstrå för att komma någon vart. Men jag tycker det är jättebra att det finns en debatt om det här. För att det kan ju verkligen leda till fördomar.
Precis, och vi kommer dela de här bilderna så att ni får se dem själva. Och göra en egen uppfattning. Polisen vill ju gärna att de här ska spridas för att få in så mycket tips som möjligt. Du hittar bilderna på vår Facebook-sida, Olösta fall, på Facebook, så kan du se dem där. Och de har ju även gjort en tecknad fantombild i det här fallet som är byggd på vittnesmål. Och jag vet att frisyren som kvinnan har på bilden, även på den DNA-genererade bilden, är ju framtagen efter frisyren som vittnena har sagt att den här kvinnan i butiken hade.
För där har man ju en helt annan situation jämfört med enbart DNA, tänker jag. Har man då vittnesmål och kan kombinera det med en DNA-bild, då får man ju möjligtvis fram, eller med största sannolikhet fram, mycket mer. Bara till exempel som en frisyr. Eller om det hade varit en man, ett skägg, en mustasch, icke-mustasch. Alltså, då blir det ju inte lika generaliserat om det faktiskt finns ögon som man sett också.
Mm.
Men gå gärna in och kolla de här bilderna och skriv vad du tycker om den här typen av framtagning av bilder och DNA.
Mm.
Utredarna i polisens kalla fallgrupp i väst som har hand om Maries fall har verkligen försökt göra allt och lite till för att försöka hitta Maries mördare. Förutom fantombilderna så har man också utnyttjat polisdatalagen som när den kom år 2019 gjorde det möjligt för polisen att söka efter mördarens släktingar i polisens register. Redan då mordet ägde rum så gjorde man en sökning efter kvinnans DNA i polisens register, men fick ingen träff. Och personen har inte dykt upp i polisens register sedan dess. Kvinnan som begått mordet på Marie har alltså inte begått något annat brott som är tillräckligt grovt för att ge påföljden fängelse, som i sådana fall hade fått henne att hamna i polisens register, varken innan eller efter mordet på Marie. Men DNA-sökningen efter kvinnans släktingar som kunde göras i och med den nya polisdatalagen skulle visa sig ge resultat. I reportaget i Allas 2019 kunde den utredande polisen Peter Tylén avslöja att man fått match på 34 föräldrar och barn samt 58 syskon. Personer med närliggande DNA som kan vara släkt med Maries mördare. Han berättade att nu pågår arbetet med att kartlägga dessa personer som är utspridda över hela landet.
I artikeln i Allas från 2019 så berättade den utredande polisen i Maries fall att polisen jobbar efter tre olika tänkbara scenarier. Så jag tänkte att vi kunde gå in på de här olika tre scenarier bara för att diskutera dem lite och vad vi själva tycker och tänker om dem. Och det första scenariet handlar om att det ska ha varit någon i Maries närhet som har begått mordet. Och för att försöka närma sig det så har man försökt kartlägga alla personer i Maries närhet och försöka komma fram till om det fanns någon som hyste agg mot henne eller om det fanns något slags motiv till det här mordet. Men efter att ha gått igenom alla hennes vänner och bekanta och intervjuat och försökt gräva mer i det så kunde de faktiskt inte hitta något. Och de kunde vara ganska säkra på att det inte fanns någon i hennes närhet som ville henne illa. Den här slutsatsen kunde man ta eftersom man kom fram till att Marie inte verkade ha några laster. Hon hade inga skulder till någon. Hon var inte inblandad i något kriminellt överhuvudtaget. Hon verkade inte ha några hemligheter eller några skumma relationer som ingen visste om eller något annat anmärkningsvärt. Så i tillägg till det så har faktiskt över 600 personer i Maries närhet kartlagts och toppsats för att man då skulle kunna utesluta dem från utredningen. Och då tänker jag väl att man säkerligen har riktat in sig på kvinnor eftersom man vet att det är en kvinna som har begått det här brottet.
Och 600 kvinnor, alltså det måste ju vara gamla klasskompisar, gamla arbetskollegor, en person man red i samma ridkurs som. Alltså det är extremt mycket människor.
Ja, och jag personligen tycker nog att man med detta kan utesluta att det faktiskt var någon i hennes närhet. Det kan ju kanske vara någon hon har stött på och träffat förut, men jag tror inte att det är någon hon känner med tanke på det här grundliga arbetet som polisen har gjort.
Nej, precis. Det är i alla fall inte någon hon känner som var mördaren. Sen vet vi inte om det kan vara någon hon har varit i kontakt med som vet någonting eller haft någon relation till mördaren. Men det är verkligen ett grundligt arbete man har gjort. Alltså 600 kvinnor. Hur många kvinnor har man hunnit träffa under sin livstid och haft någon form av relation till? Alltså bekanta. Ja, jag är grymt imponerad av grundligheten i det.
Ja, den här utredningen är verkligen gigantisk. Och man förstår ju vilket stort arbete som polisen har gjort genom åren.
Ja, verkligen. Och jag tänkte vi skulle gå in på det andra scenariot.
Mm.
Som rör sig långt från bekantskapskretsen. Och här tittar polisen på rånmord. Och den här teorin går ut på att motivet med mordet helt enkelt var pengar. Och det kan antingen ha varit ett planerat eller spontant rån. Men helt enkelt har gått för långt och blivit just ett rånmord. Och någonting som styrker just den här teorin, det är ju att de här pengarna från dagskassan, de här 7000 kronorna, faktiskt var borta. Det man inte vet är varför rånaren inte bara kunde ha tagit de här pengarna av Marie utan att skada henne. Utan att hon faktiskt mördade Marie för 7000 kronor. Kan det ha varit så att Marie kanske vägrade lämna ifrån sig dagskassan? Eller har gjort någonting annat som fått mördaren att reagera aggressivt mot Marie? Det kan vara en sån enkel sak som att man sträcker sig mot en telefonlur eller skriker. Eller... Men det förklarar ändå inte det här övervåldet som mördaren faktiskt hade gentemot Marie. Man har ju helt enkelt använt betydligt mer våld än vad som var nödvändigt för att Marie skulle dö.
Ja, för om jag minns rätt så har man kunnat konstatera att hon dog redan efter något av de första huggen. Så att man då fortsatte hugga efter det, när hon antagligen inte har rört sig särskilt mycket, visar ju på att man har använt ett väldigt stort övervåld som inte var nödvändigt om syftet var att ta livet av henne. Så dog hon ju ganska fort.
Ja, verkligen. Och jag tänker här att utifrån att själv lyssnat på en hel del poddar och rättegångar och att för mig blir det ett möjligt scenario. Det här är alltså inte någonting som polisen har gått ut med utan bara en tanke. Att vi säger att Marie har börjat skrika och att mördaren helt enkelt fått panik och bara försökt vara tyst på henne. och kanske inte ens fattat när hon dog för att man går in i en sån panikbubbla. Det är inte ett helt omöjligt scenario. Polisen tror att om det här är ett rånmord så handlar det om en person som befinner sig i kriminella kretsar eller som möjligtvis är en missbrukare. Och man har faktiskt lagt väldigt mycket tid för att försöka kartlägga den här gruppen i centrala Göteborg under tiden för mordet. Men det har faktiskt inte lett någon vart alls. Och utredaren Peter Thylén tycker att det här är märkligt att mördaren inte har dykt upp i polisens register eller tagits som någonting annat brott helt enkelt. Det hade räckt att det var till exempel ett droginnehav för att personen skulle topsas och att man då skulle få en möjlig DNA-match helt enkelt. Ja, så det är lite märkligt. Speciellt för att det var ett så brutalt mord så känns det som att personen borde finnas i ett register eller hamna i ett register så småningom.
Ja, det känns ju ganska osannolikt att man begår ett sånt grovt brott så brutalt och sen inte har gjort det tidigare, för personen finns ju inte i polisens register sen innan och inte efter. Och vad kan det bero på?
Ja, det är jättemärkligt.
Och då, det för oss lite in på faktiskt det tredje scenariet som är att mördaren möjligtvis kan ha varit psykiskt sjuk. Och den här teorin handlar om att mördaren kanske kan ha varit intagen på någon institution, kanske lidit av någon slags psykisk sjukdom. Och tanken är då att mördaren kan ha varit på permission eller blivit utskriven eller rymt från det här hemmet som personen vistades på och så begått det här mordet under den tiden. Det kan bero på att personen kanske inte har tagit den medicinering den behöver eller hamnat i någon slags psykos. Kanske hallucinerat, alltså det finns ju många möjligheter här. Och att det skulle kunna förklara varför personen inte har begått brott igen. För att det kanske var tillfällig
permission.
Ja, precis. Och att det var tillfälligt tillstånd man befann sig i. Och så när man får sin medicin så agerar man inte så. Eller liksom har det, alltså att det var något speciellt som hände. Eller att personen har varit intagen sen igen. Och inte alltså, har kunnat.
Så som man trodde om dubbelmordet i Linköping.
Exakt. För där hade man faktiskt den här teorin. Och nu vet vi efterhand att personen som med väldigt stor sannolikhet har begått det brottet. Han mådde psykiskt dåligt men var ju inte intagen.
Nej, utan levde ett vanligt liv.
Och ganska isolerat liv. Så det tror jag också är någonting man ska utesluta. Att personen kanske, det här var kanske det första brottet personen begick. Men att den har i efterhand mått så dåligt av det. Eller på andra sätt isolerat sig därefter.
Det som är lite märkligt här är ju bara de här pengarna igen. Om det nu var en person som kanske fick en psykos. Kan man ha försökt rädda upp sin handling genom att stjäla pengarna för att få det se ut som ett rånmord? Så vi har ju några saker här som är väldigt intressanta.
Ja, det är två, eller egentligen tre olika saker man ska ha i åtanke som är fakta vi vet om mordet. Och ett är pengarna. De är ju försvunna, så det är ju i alla fall något form av motiv. Man har ju varit ute efter pengar eller i alla fall tagit pengar i efterhand. Nummer två är ju att personen haft med sig ett vapen. På det sättet är det ju lite planerat. De flesta går inte runt på stan med kniv.
Nej, det hoppas jag verkligen inte.
Och sen nummer tre är ju det här övervåldet. Det måste ju säga någonting om personen.
Ja, och att gå omkring med vapen, då förstår jag ju den här teorin om att det kan ha rört sig om en kriminell av något slag. För det känns väl som att det inte är en vanlig Svensson som går omkring med kniv. Men ja, det här är... Jag förstår att det är svårt att komma vidare inom alla tre teorierna. Och jag förstår att man använder de här bilderna som vi pratade om tidigare för att försöka komma framåt. Och det är ju inte så jäkla vanligt heller med kvinnliga mördare som begår sånt övervåld heller. Det här är ju ett väldigt, väldigt speciellt fall på många olika sätt.
Mm. Fjorton år har passerat och det går inte att utesluta att mördaren i Maries fall kan ha avlidit sedan mordet ägde rum 2005. Många år har kommit och gått och mycket kan ha hänt under tiden. Efter att de nya fantombilderna spreds som en löpeld i medierna år 2018 så strömmade in tips till polisen. Över 150 tips kom in. Och utifrån dem kunde polisen göra en lista på 51 kvinnor som de skulle försöka söka upp och topsa. I februari 2019 gick man ut med att de 51 kvinnorna hade toppsats efter att fantombilderna släppts. Men ännu hade man inte fått någon träff eller kommit närmare ett svar på gåtan om vem som mördade Marie Johansson. Polisen menar att de har tillräckligt med bevisning för att kunna ta fallet till rätten om man bara hittar rätt person. Så jakten fortsätter och polisen vädjar till allmänheten om tips. Var du i stuvkällaren den 13 oktober 2005? Eller vet du något om mordet på Marie Johansson? Kanske känner du igen kvinnan på fantombilderna, eller så vet du någon som liknar henne och uppträdde underligt under tiden för mordet. Hör av dig till polisen genom att ringa 114 14 eller genom att mejla registrator.vast@polisen.se. Vi lägger även upp denna mejladress i avsnittsbeskrivningen till detta avsnitt. Det är viktigt att polisen kommer i kontakt med alla som var i stuvkällaren den dagen. Det är i alla fall 1-2 personer som ska ha befunnit sig i butiken den dagen som polisen fortfarande inte har kommit i kontakt med, enligt Peter Thylén när han intervjuades i Expressen. Men Thylén är hoppfull. Han tror att Kalla fallgruppen i väst kommer att lösa mordet på Marie Johansson. Nästa steg för Kalla fallgruppen blir förhoppningsvis att de får lov att använda sig av släktforskningsregister för att söka efter Maries mördare. Eftersom man har en tydlig DNA-profil så hoppas man på så sätt att kunna få det stora genomslaget i utredningen. Precis som utredarna som löste dubbelmordet i Linköping år 2020 när man genom släktforskningsmetoden kunde ringa in mördaren i det omtalade Kalla fallet. Så länge en tydlig DNA-profil finns och tekniken går framåt så lever hoppet om att få ett svar vidare. Ja, det var allt vi hade för det här avsnittet av Olösta fall.
Och för säsongen. Herregud, vi har gjort över 50 avsnitt, Nathalie.
Ja, och 15 avsnitt i den här säsongen.
Mm, den längsta hittills.
Ja, vi vill tacka er alla som har lyssnat, följt oss genom de här 2 åren som vi håller på med det här nu.
Mm.
Och vi är tillbaka väldigt snart. Vi gör en liten paus över sommaren. Men såklart så kommer vi släppa en liten sommarspecial. Det kommer faktiskt bli ett avsnitt där vi pratar lite om fall vi har tagit upp tidigare.
Mm.
I tidiga säsonger. Fall som det har hänt lite i. Vi har bland annat 2 fall som ni kan ju inte ha missat med rapporteringen om dubbelmord i Linköping som jag pratat om i det här avsnittet. Och också såklart Palmemordet. Vi har ju gjort förra sommarspecialen var en tredelare om Palmemordet. Och Stig Larssons teorier. Och det handlade mycket om Sydafrikaspåret. Som Stig Larsson, författaren, var inne på.
Mm. Så har ni inte lyssnat på förra sommarens sommarspecial om Palme. Lyssna på den innan ni lyssnar på den här sommarspecialen. Och lyssna även på dubbelmord Linköping. Ja, det är helt enkelt gott där nere i alla våra gamla säsonger. Kommer vi snart vara tillbaka i era lurar. Med en liten, men helt enkelt, återblick och ny informationsrapportering. Och som det ser ut nu så kanske vi till och med kommer ha en liten kort intervju med en anhörig som har varit med. Sen vill jag också passa på att tacka er som har skänkt pengar till oss.
Ja, stort tack. Vi är så tacksamma och det är så fint att ni vill stötta podden.
Ja, och ni skriver så fina saker och blir så glada för de här kommentarerna. Det betyder så himla, himla mycket för oss att ni uppskattar det vi gör.
Mm. Ja, och är det så att du har lite tankar om avsnitt du vill att vi ska ta upp i säsong 6? Så går du bara in i vår eftersnacksgrupp, det är det allra lättaste. Du kan även skriva meddelande till oss på Instagram eller Facebook. Men på Olösta fall eftersnack på Facebook så tar vi jättegärna emot era tips.
Mm.
Och där får du jättegärna också skriva vad du har tyckt om säsong 5. Vilket avsnitt har berört mest, vilket avsnitt ser du gärna att vi tar upp i framtiden?
Vi har redan börjat faktiskt på att skriva på några olika fall inför säsong 6, men vi har fortfarande några öppna luckor, så att vi tar jättegärna emot tips. Och även om det är så att du som lyssnar är anhörig och skulle vilja att vi gjorde ett intervjuavsnitt med dig, så är det bara att kontakta oss. Ja, helt enkelt. Men vi kan inte bara sluta så här efter en hel säsong och det är sommar nu. Vad ska du göra i sommar, Nathalie?
Ja, det känns som att alla ens planer bara raderades när den här pandemin hände. Jag hade ju en inplanerad resa till Italien och lite sånt gött. Äta pasta och dricka vin. Men det får vi göra här på hemmaplan istället. Italien känns inte som det kommer bli av. Så ja, men jag ska bara njuta. Umgås med vänner. Ha det gött. Och du då?
Jag tänkte jag ska försöka ta mig ner på stranden. Det verkar ju som att det kanske inte blir en bajsdumpning från Köpenhamn om vi har lite tur. Ja, det får ni googla på. Jag tänker inte att gå in på det. Men vi hoppas helt enkelt att det går att bada i Malmö. Just nu hänger vi mycket på plaskdammen i Folkets park. Men jag vet inte. Det känns ändå inte så tomt att avsluta säsongen i och med att vi har sommarspecialen nu.
Ja, och så är vi tillbaka snart och så får ni ha en fantastisk sommar.
Mm.
Ta hand om er och så hörs vi snart igen.
Ja, och som sagt, vi finns ju och kontaktar på våra sociala medier så vi är inte så långt bort även om vi inte är i era lurar just nu. Ha en underbar sommar, ta hand om varandra och njut ordentligt.
Ha det så bra, hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.